Riksbanken ber riksdagen om miljardbelopp. Och Tesla höjer priset på elbilar i Kina. God förmiddag och mycket välkomna till EFN Direkt den här tisdagen den 2 april. Stockholmsbörsen stiger 0,5% och Frankfurtbörsen backar svagt. Londonbörsen är upp 0,4%. Ja, Riksbanken ber riksdagen om 44 miljarder kronor. Orsaken är den kapitalförlust som centralbanken gjorde under 2022 som grundade sig i Riksbankens köp av obligationer i försök att få upp inflationen. Men när räntorna nu har stigit har de här obligationerna blivit en förlustaffär. Stålbolaget SSAB planerar att bygga ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. Investeringen uppskattas till 52 miljarder kronor. Budet på Byggfakta höjs från 46 till 52 kronor, vilket får två storägare, Första AP-fonden och AMF, att acceptera budet. Acceptfristen förlängs till den 18 april. Och elbolaget Ellevio vill köpa samtliga aktier i Dal Energi och den totala summan landar på 2,2 miljarder kronor. Och nu går vi till USA där i USA så rasade ex-presidenten Donald Trumps mediebolag Truth Social drygt 20% efter att bolaget rapporterade en rörelseförlust på 60 miljoner dollar under fjolåret. Dessutom har Trump betalat en borgensumma på 175 miljoner dollar efter att han bedömts skyldig till att ha övervärderat sina fastigheter. Den kinesiska elektronikbolaget Xiaomi stärktes med 9% i Hongkong efter lanseringen av sin första elbilsmodell i förra veckan. Och samtidigt så höjer Tesla priset på storsäljaren Model Y i Kina. Och med oss på länk nu så har vi Inge Heidon, partner på GP Bullhound. Välkommen hit, Inge.
Tack så jättemycket, Samantha.
Jo, nästan 90 000 bilar beställdes under första dygnet efter lanseringen. Efter lanseringen av det kinesiska bolaget, vad innebär det här för Tesla?
Det här är ju en konkurrent till Tesla. Nu är det så att säga den första modellen de har släppt, men de lovar att komma ut med en low-end SUV här under andra halvåret också. Så att Xiaomi är ju Apple i Kina kan man säga, så att det är ett väldigt starkt varumärke kinesiskt. Så att det här kommer ju påverka försäljningen av Tesla-bilarna, absolut. Det är ju samma prissegment. Som du sa, efterfrågan helt enorm, 90 000 bilar beställda. Dock min handpenning bara på 1 000 dollar, men otroligt stark efterfrågan på väldigt kort tid. Och köerna till att få provköra har ju varit långa. Till och med under natten har folk köat för att få provköra bilen. Så att det är väldigt positivt för Xiaomi då.
Och inte lika positivt för Tesla antar jag. Det ska också komma månadsstatistik för Tesla idag. Hur avgörande blir den?
Den är ju väldigt viktig för att då lägger man ihop kvartalet och marknaden har ju fortfarande en förväntansbild med en liten tillväxt från förra året. Däremot har vi ju sett att de flesta analytiker har börjat skruva ner sina förväntningar lite grann även från den siffran. Och man har ju haft mycket stökerier om man säger så runt det här kvartalet. Man hade en omställning i Kalifornien på Model 3. Man hade ju den här strejken i Tyskland runt Berlinfabriken. Och sen har man också skickat ut information i Shanghai till sina anställda där att dra ner på arbetstiden. Så att marknaden vet ju om det här och det är därför kursen har gått väldigt, väldigt dåligt här under första delen av 2024. Mm.
Hur ska man vända den här trenden då från Teslas sida?
Tyvärr tror jag inte att det här vänder förrän man kommer ut med en lågprismodell som man kan få riktigt, riktigt fart på volymer. Och det är egentligen, då talar vi 2025, slutet av 2025 är den planen. Så att just nu har man ju ett väldigt, väldigt tufft läge. Man har en lite svagare efterfrågan på elbilar just nu i USA, Europa som står och stampar. Medan då Kina fortsätter gå starkt och driva subventioner, men de kinesiska konkurrenterna tar marknadsandelar. Samtidigt där säger du att de höjde priserna lite grann här på Model Y nu. Och det här beror ju på att man har svag efterfrågan samtidigt som man har sänkt priserna, alltså man har press på marginalen. Och det här är ju två saker som aktiemarknaden inte vill se. Så att jag tror nu att man väljer lite grann att fokusera på marginalen, vilket jag tror att marknaden tycker är bättre. För att man kan inte kriga på just nu i Kina, och så får man vänta och se tills efterfrågan kommer tillbaka i USA och Europa. Och det här kan vara drivet av flera saker. Ett är att man kommer ut med en lågprismodell som driver marknaden, eller att man får subventioner i de här länderna, eller att vi ser tullar på kinesiska bilar som man har pratat om i Europa och USA.
Stort tack för det, Inge Heidon. Tack.
Tack så mycket.
Kronan fortsätter försvagas efter Riksbankens besked i förra veckan om oförändrad ränta och sänkt prognos för 2024. Idag så kostar en euro mer än 11 kronor och 58 öre och en dollar mer än 10,70. Den svenska kronan stärktes under 2023, års två sista månader, efter att ha fallit länge, men den återhämtningen blev kortvarig. Vad beror det här på? Och med i studion nu så har vi valutastrateg Tommy von Brömsen. Välkommen hit.
Tackar.
Du, vad beror det här på att vi har sett de här sista tre veckorna att kronan försvagas? Vad är orsaken bakom?
Det finns några orsaker, men det är framförallt så är det räntor, globala räntor har kommit upp, och det är lite halvsur riskvilja på marknaderna som tynger svenska kronan. Och det är inte bara svenska kronan som har försvagats här, utan man ska komma ihåg att norska kronan har försvagats nästan lika mycket. Även nyzeeländska dollarn har försvagats en hel del, samtidigt som då amerikanska dollarn har gått väldigt starkt. Även euron har klarat sig ganska bra. Och det här mönstret känner vi igen lite grann när det är lite så här halvsurt risksentiment på valutamarknaderna.
Mm. Vi har en graf här hur det har sett ut det senaste året. Ge oss lite sammanhang till det vi ser här.
Ja, nej, men vi hade ju en kronförstärkning för det första mot slutet av 2023. Och sen...
Gå tillbaka till den första grafen igen. Där, tack.
Och sen hade vi en liten rekyl från början av året här. Sen dess var kronan ganska så motståndskraftig egentligen under februari där. Vi såg en del stigande globala räntor, men kronan höll emot mer än vad andra små valutor gjorde. Så det är väl också kanske det att den var motståndskraftig under den perioden. Gör kanske att det också att kronan försvagas ytterligare lite mer nu då, liksom när det släpper, det blir någon slags rekyl från den perioden. Men som sagt, kronan är inte ensam kring det här, så att det är inte något kronspecifikt eller Sverigespecifikt som har drivit försvagningen.
Vad krävs nu för att kronan ska stärkas mer långvarigt?
Det är just det som jag var inne på från början här med globala räntor, att de har stigit här nu till följd av att då inflationsutfallen i USA har kommit in lite högre än väntat, och det vill säga, man får tecken på att inflationen biter sig fast. Att det tar längre tid för Fed då att få ner inflationen, och det tar längre tid för dem att kunna påbörja sina räntesänkningar. Mm. Och det är egentligen det som sätter stor prägel på valutamarknaderna. Mm. Så att, och det är just det som också behöver krävas då för att kronan ska kunna stärkas på sikt. Mm. Det är att Fed får kontroll på inflationen, att de börjar sänka sina räntor. Och då kommer globala räntor ner, då återvänder också riskviljan på marknaderna. Och oron kring den globala konjunkturen minskar också.
Men om de globala räntorna, om alla räntor går ner från... Vad är skillnaden? Det är lite same, same but different. Alltså...
Ja, men bara just att oron kring liksom de ekonomiska effekterna av de här höga räntorna, den oron kommer minska. Mm. Så att det skulle vara bra för global konjunktur om ränteläget kommer ner.
Det finns ju också flera scenarier. Nu kan vi ta fram den grafen. CX-mile. Den här, vad händer med kronan i olika scenarier? Ska vi titta lite på olika scenarier?
Vi har ju kronans växelkurs här på y-axeln. Här, så svagare krona är uppåt och starkare krona neråt. Så som vi brukar tänka i Eurostock, alltså växelkursen mellan euron och kronan. Och längs med x-axeln här så har vi olika räntescenarier. Och då har vi två extremscenarier i de olika ändarna. Så att till vänster så har vi kraftiga räntesänkningar på grund av en djup lågkonjunktur. Det är att någonting i ekonomin eller finansiella systemet skulle gå sönder, och centralbanken då tvingas till räntesänkningar, kraftiga räntesänkningar. Mm. I en sån miljö skulle kronan inte gå bra, och då skulle man också se en svagare krona. I det andra extremscenariet längst till höger så har vi higher for longer, och att inflationen då biter sig fast. Då tvingas centralbankerna ligga kvar med sina räntor under en längre tid, och även i ett sånt scenario så skulle kronan gå dåligt. Och det är lite grann det vi har fått smak av nu då, när den amerikanska inflationen har överraskat lite grann på uppsidan hela tiden här under inledningen av året.
Mm. Kan vi gå tillbaka till den sista grafen vi hade där? För att, om vi ska titta på de här, det mittersta scenariot där, sänkningar i lagom takt. Och det längst ut, higher for longer. Är det de som är mest, eller vilken är mest trolig?
Ja, men det är de som är i spel nu. Och vi på Handelsbanken och många andra, Riksbanken och även de andra stora prognosmakarna har ju liksom någon slags Goldilocks som soft landing-scenario i sina prognoser. Och då är man någonstans i mitten här och ser en starkare krona på sikt här när man börjar sänka räntorna i lagom takt och sådär när inflationen kommer ner. Så att just nu dansar vi lite grann mellan det här som soft landing i mitten och där inflationen biter sig fast scenariot ute till höger. Så att,
och nu då, om Riksbanken nu sänker räntan i maj, kanske, vad händer då?
Ja, den omedelbara effekten på kronan skulle förmodligen bli en svagare krona. Sen behöver inte den effekten bli så stor. Förmodligen så går ju ECB redan i juni sen några veckor senare och sänker sin ränta, så att i rena räntediffar så bör det inte göra så stor skillnad för svenska kronan. Däremot så finns det en risk då kring kommunikationen vid den här sänkningen i maj som jag ser då. Så att om det är så att man eller det blir viktigt för Riksbanken att vara tydlig med att den här sänkningen sker mot bakgrund av att man ser inflationen och utsikterna för ekonomin. Det är det handlar om, och inte att man liksom tar en liksom växlar över till en mjuk penningpolitik.
För vad händer då?
Då finns ju risken att man faller tillbaka i den här att marknaden ser Riksbanken som den mjukaste centralbanken och att kronan, ja, då kommer ränteläget i Sverige kommer vara lägre än i många andra länder. Mm. Och då börjar man använda kronan som en finansieringsvaluta igen och kronan kommer försvagas på det. Så att då faller man tillbaka lite grann i den här perioden som man hade mellan 2014 till 2018-19 där när man bedrev en ultraexpansiv penningpolitik. Mm. Och
i förra veckan i samband med Riksbankens räntebesked så hade vi Annika Winst här i studion och hon kommenterade Riksbankens agerande så här. Vi ska lyssna på det.
Lite grann är det ju faktiskt upp till bevis för Riksbanken att de kan gå före den europeiska centralbanken. Man får ju egentligen ställa sig frågan, varför ska vi ha en egen centralbank om man inte kan agera på svensk data?
Vad säger du om det? Ska vi ha en egen centralbank om vi inte kan agera på svensk data?
Ja, det tycker jag. Och jag tycker hon är nog lite väl hård mot Riksbanken här, för att Riksbanken går faktiskt före ECB ganska många gånger. Inte minst de senaste åren här faktiskt, för att redan innan pandemin så låg ju både Riksbanken och ECB med minusränta, men då tog ju Riksbanken steget först att höja upp till noll. Och sen har man legat steget före ECB också när det gäller QT, det här med att man ska minska sin balansräkning om man aktivt säljer statsobligationer till marknaden. Det gör inte ECB exempelvis.
Lite för hård kritik.
Ja, det tycker jag. Visst, sen, alltså, Europa och Sverige vi ligger precis tätt ihop och det är inte konstigt att den penningpolitik man bedriver i Sverige behöver vara ganska lik den som bedrivs i Europa, för att man hänger på i samma konjunktur. Mm. Men de är inte exakt lika.
Vi ska gå tillbaka lite till nyheten vi började med som kom nu i morse. Det är att Riksbanken ber riksdagen om 44 miljarder kronor. Orsaken är då en kapitalförlust som centralbanken gjorde under 2022 och det grundade sig i Riksbankens köp av obligationer i försöket att få upp inflationen. Kan du kommentera det på något sätt? Har du något?
Jag har inte hunnit läsa så mycket om det nu, men det låter som att det är ungefär i linje med vad marknaden hade väntat sig. Kan man säga. Så att, jag tror inte att det ger upphov till några större marknadsrörelser. Utan det här var väntat. Sen tror jag att man pratar lite grann om hur man skulle kunna sprida ut det här på kanske 2 år eller sådär. Men det verkar som att huvudscenariot fortfarande är att man vill ha det här kapitaltillskottet inom det här året. Mm. Som det verkar. Men...
Och till sist, innan vi låter dig gå vidare, så den frågan som alla undrar. Hur mycket pengar kommer vi ha i plånboken när sommaren står inför dörren? Vi ska åka på semester. Dollarn och euron.
Ja, det beror på hur mycket man sparar. Men jag skulle tippa på både dollar och eurokursen kommer att stärkas. Det tror vi. Så att när vi väl får lite positiva vindar här från amerikansk inflation som vi har i våra prognoser åtminstone. Men en euro kanske kommer ner till 11 och 15 tror jag. Och dollarn kanske kostar 10 och 15.
Bra, kanske vi kan köpa några fler glassar. Mm. Stort tack för att du kom till EFN Direkt idag.
Tack.
Och med det så tackar vi på EFN Direkt för oss och önskar er alla en fortsatt trevlig tisdag.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.